Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
En svensk tiger, en podcast om modern historia med Ola Larsmo och Henrik Arnstad. Välkommen till ett nytt avsnitt av podcasten En svensk tiger, som idag ska handla om demokratiseringen av Sverige i början på 1900-talet. Vi ska prata om hur blir ett land demokrati och vad var det som hände egentligen när Sverige gick då till att bli en demokrati. Hej Ola Larsmo.
Ja, hej Henrik Arnstad.
Det här är någonting som du har tittat väldigt noga på, hungerkravallerna 1917 till exempel, som är en sån här viktig händelse. Du har skrivit en bok som heter Himmel och jord må brinna om det. Och vi tänkte att du skulle börja med att du ska berätta en väldigt speciell scen från just den här tiden i Sverige.
Ja, det där året hände ju väldigt mycket som fick bäring just på demokratiseringen av det här landet. Det finns en sån här nyckelscen som historikerna tror jag gick förbi lite under en tid, men som har dykt upp nu på sistone. Och den 21 april 1917 så hade en stor mängd strejkande arbetare här i Stockholm, jag tror det var så många som 1000 personer, faktiskt omringat mer eller mindre riksdagshuset. Och vad man gjorde, det var att man krävde att Socialdemokraterna skulle komma ut och man skulle prata med dem, och man skulle kräva av dem att man skulle anta en idé som hade kommit upp, ett särskilt program som kallades för Västerviks resolutionen, där man krävde bland annat ökad tilldelning av mat och att man skulle pressa tillbaka livsmedelspriserna till nivåerna före första världskriget och lite annat. Och både Branting och Per Albin lyssnar på detta, och inte minst Per Albin kommer ut och håller ett mycket levande tal från riksdagshusets trappa. Och medan det här händer så har alltså Stockholms poliskår omringat de här strejkande och demonstrerande arbetarna under ledning av polismästare Tam, som var en ganska konservativ person. Han ser det här som brott mot ordningen, han är en upprorsunge, han tycker det ska kväsas, och han har gett sina polismän att gå till attack mot demonstranterna när han lyfter sin vita handske i luften. För det här är långt före kommunikationsradioapparaternas tid. Och han går upp på trappan medan Per Albin håller sitt tal, och han börjar lyfta sin handske i luften.
Och det är då en signal?
Ja, det är en signal till polisen att gå till attack, va? Och skingra den här folksamlingen. Hade det hänt, då hade vi kunnat få en helt annan utveckling, tror jag, i landet Sverige. Det hade kunnat få blodvite på riksdagshusets trappa. Det hade kunnat bli en konfrontatorisk stämning av ett helt annat slag. Men just som Tam då ska ge den här signalen så händer någonting annat. En annan polis, som då heter kommissarie Kempe, han kliver upp bakom sin överordnade och tar tag i hans arm och drar ner den. Och släpar alltså in sin chef i riksdagshuset. Så han får inte tillfälle att ge den här signalen. Och ute på trappan så slutar Per Albin sitt tal med att kräva mera bröd till den arbetande befolkningen och hurra för arbetarna. Och alla går hem. Och det här är en viktig manifestation, utan att så mycket som ett hår har krökts på någons huvud.
I förlängningen så hade, det här var ju ett tecken på, revolutionen låg ju på något sätt i luften ändå. Och hade det då blivit liksom att de här kontrahenterna i Sverige, konservatismen som då var antidemokrater, arbetarrörelsen i samarbete med vissa liberaler som då var parlamentarister och som ville ha riktig demokrati så att säga. Det hade kunnat få en revolutionär utveckling i Sverige helt enkelt.
Så tittar man på hur Europa ser ut här under slutet av första världskriget så hänger revolutionen och inbördeskriget i luften nästan lite varstans. Och det är nästan som en sorts pendel som slår över Europa. Det börjar på Irland 1916 med alltså upproret mot engelsmännen. Det fortsätter som vi vet med inte mindre än två revolutioner i Ryssland. Den senare kanske ska beskrivas som en statskupp egentligen när Lenin
oktoberrevolutionen, ja, statskuppen. Bolsjevikerna tar makten.
Precis, men vi har också Kerensky då, tidigare under året i mars. 1918 bryter det ut ett förödande inbördeskrig i Finland. Och i Tyskland så har vi också en uppgörelse mellan höger och vänster av ganska blodigt slag. Så det där pågår liksom. Det är en rörelse i tiden. Och tittar man på hur de svenska historieböckerna ser ut så kan man tro att den där pendeln liksom hoppar över Sverige. Men det gör den inte. 1917 är ett år när konfrontationen verkligen hänger i luften i Sverige och det tar sig formen av de berömda, alltså hungerkravallerna som sveper över landet, just kravet på mera mat för en svältande, får vi säga, arbetarbefolkning som inte får den tilldelning som man behöver. Och det är alltså kravaller i ungefär 20 städer. Riktiga alltså motsättningar här och där, så leder det till blodvita. Så finns ett berömt foto från Söder 1917 där en demonstrant har fått ett sabelhugg över pannan av en polis och blodet rinner. Och när som helst hade det kunnat hända att det hade kunnat ligga döda på marken. Vi hade kunnat få alltså nästan en sån här utveckling som det sen blev i Finland om vi inte hade varit mer pragmatiska. Men det händer inte. Det finns någon sorts tillbakahållande politiskt förnuft hos både höger och vänster som vill undvika den öppna våldsamma konfrontationen, och det är mycket fascinerande. Och det är väldigt märkligt att just det här inte finns i historieböckerna.
Det är ju en del av det som vi ska alltså på något sätt försöka beskriva hela den här rörelsen som då demokrati gör Sverige till demokrati, vilket är en kamp, en strid som i princip ändå fortsätter ända fram till 1945, liksom när då liksom högern till slut då liksom verkligen går in i den demokratiska tidevarvet i Sverige, men som också har en väldigt lång 1800-talshistoria. Mm. Men innan vi börjar ta de här stora dragen och gå in i detaljer och allt vad vi ska göra idag, så du har ju då lagt märke till att den här demokratiseringsprocessen i Sverige, när den då verkligen äger rum 1917 till 1921, kan man då säga, när vi då inför allmän och lika rösträtt i Sverige. Man undviker den ganska mycket i historieskrivningen. Den är väldigt schematiskt åtgiven, och ändå så är det liksom en sån grundläggande del av vår identitet i Sverige, att vi är demokrater och Sverige är en demokrati. Och ändå är det så att man har problem med den här processen. Varför har Sverige problem att återge sin demokratisering?
Jag har ofta undrat över det. Alltså, som du själv mycket riktigt sa, 1921 är ju ett otroligt viktigt märkesår i svensk historia. Det är 1921 som Sverige blir en demokrati. Det är första gången som män och kvinnor deltar med lika rösträtt. Vi ska komma ihåg det här med allmän och lika. Vi ska komma tillbaka till det också. Men ändå så är det som att när de här jubileerna infinner sig så firas det inte. Jag tror alltså 2011 gick förbi ganska obemärkt. Jag undrar hur det blir alltså 2021 när det är 100-årsminnet. Men jag tror att själva processen var ju gradvis, och en del har försökt ta åt sig äran på olika sätt. Men ändå så är det som att man inte riktigt vill minnas de här gångerna när det har hettat till. Alltså det är nästan lite förbjuden mark i svensk allmän historieskrivning att uppehålla sig vid, om man så vill, konflikten. Demokratiseringen är, som vi sa, en gradvis process. Och vi kommer ihåg att för några år sedan så blev det lite debakel när Moderaterna försökte ta åt sig äran av att ha infört svensk rösträtt. Av det enkla skälet att Arvid Lindman, regeringen, faktiskt gick med
Lindman
på en,
var...
ja, han var dåvarande högerledare, gick med på en graderad rösträtt. Vi ska komma ihåg att i kommunala valen så alltså fick man rösträtt efter inkomst. Så att ju mer pengar du tjänade, desto mer rösträtt hade du. Och det där tyckte ju vänstern väldigt illa om, och det är därför man krävde lika rösträtt. När man säger allmän och lika rösträtt så glömmer man ofta bort det där, vad det står för. Och den där lika rösträtten infördes faktiskt inte i praktiken förrän vid det här riksdagsvalet 21. Och det är då också som just kvinnorna får rösträtt. Och att tala om att Sverige skulle ha demokratiserats medan 50% av medborgarna inte har någon rösträtt är ju nästan lite komiskt, va?
Det finns ju då några berömda diktrader som lyder: det är skam, det är fläck på Sveriges baner att medborgarrätt heter pengar. Citerar du en artikel. Vad är det för strofer?
Ja, det är ju Verner von Heidenstams dikt Medborgarsång. Och det intressanta är att den ganska konservativa Heidenstam ju ofta och gärna citerades på olika arbetarrörelsemöten. Och det var just den här dikten som man läste.
Det kommer också komma in mycket på socialdemokratin i Sverige. Och det här har ju också då varit en aktuell debatt idag, inte minst utifrån Suhonens omtalade bok om Håkan Juholt, som mycket har kommit att handla om modern backstabbing i politiskt. Vem var det som egentligen gjorde platskuppen och fick... Men på ett djupare plan så handlade Suhonens bok ganska mycket just om det här att socialdemokratin ganska mycket har glömt sin historia och att det försöker glömma sin historia. Men också det här intressanta förhållanden då till liberalismen som vi kommer att komma in på ganska mycket. Men om jag då säger arbetarrörelsen till dig och Sverige, vad tänker du då historiskt?
Ja, det är ju en väldigt gradvis process hur arbetarrörelsen växer fram i Sverige. Och vi ska komma ihåg, tror jag, att just den här perioden, alltså första världskrigets år, så är det en rörelse som befinner sig i ganska stor turbulens. Vad vi ska komma ihåg också, tror jag, att just under hungerkravallerna 1917 så spelar den syndikalistiska rörelsen en ganska stor roll. Det är deras stora ögonblick egentligen i svensk historia när de har ett inflytande på utvecklingen. Men det är också samma år som det socialdemokratiska partiet spricker, alltså i en mer reformistisk del med Branting som förgrundsfigur. Och en mer revolutionär som sen kommer att bli grunden för det svenska kommunistiska partiet. Så 1917 är en sån här fokuspunkt också i arbetarrörelsens historia.
Och just det här med syndikalismens starka roll har ju du pekat på som en bakomliggande orsak kanske till varför inte en socialdemokratin vill gå in allt för djupt i de här händelserna. Men om vi då pratar just socialdemokratin, socialdemokratiska arbetarpartiet grundas ju då 1889. I Sverige under starkt inflytande av tyska socialdemokrater framförallt, och det är då en marxism, men en reformistisk. Man ska inte införa det socialistiska samhället genom revolution, utan man ska införa socialismen på fredlig väg, demokratiskt, utan våld och med hjälp av den allmänna rösträtten. Tanken är, och det här är någonting som både Marx och Engels fundera mycket på liksom under andra halvan av 1800-talet, just det här liksom att när allmän lika rösträtt, alltså per automatik så kommer liksom folket att välja socialismen, för det är liksom en sån självklarhet för dem. Det första socialdemokratiska partiprogrammet antas 1897, just med tyska marxister som förebild. Och då vill man ju då ha en total omdaning av samhället, att näringslivet ska övergå i offentlig ägo. Allting ska förstatligas, skulle vi säga idag. Men det är också då där liksom den här fredliga reformstrategin poängteras hela tiden. Men runt 1900 så kommer då vänsterflygen, så att säga, eller liksom den revolutionära flygen får nytt inflytande. Vi ser liksom en starkare splittring av den svenska arbetarrörelsen i liksom någonting som utvecklas i en revolutionär riktning, samtidigt som då huvudfåren av socialdemokratin fortfarande behåller liksom den reformistiska tanken. 1917, som du säger, är ju då den bolsjevikiska oktoberrevolutionen som då sänder chockvågor ut i Europa. Om man säger så, varför tror du att just den svenska arbetarrörelsen ändå liksom huvuddelen av den, det blir ju en partisplittring 1917 där liksom det bryts ut som sen ska bli Sveriges kommunistiska parti. Men varför väljer den svenska arbetarrörelsen som huvuddel ändå liksom den här fredliga vägen för att införa socialismen i Sverige?
På sådana stora frågor finns det ju aldrig ett enda svar, alltså, men det finns delförklaringar. Och två av dem tänkte jag uppehålla mig vid en liten stund. Det ena, och det ska vi inte glömma bort, det är faktiskt unionsupplösningen 1905. Den har framstått som ett stycke alltså rationell politik där vänsterkrafterna har segrat med fredliga medel. Vi ska komma ihåg att just unionsupplösningen var i mångt och mycket en höger-vänsterfråga. Högern ville behålla banden till Norge. Vänstern ville släppa Norge. Och när man nu släppte Norge och det gick bra, det var inga krigshandlingar överhuvudtaget, så framstod ju det som en seger just för den fredliga och reformistiska politiken. Alltså det var en stark inspirationskälla. Sen bryter jag första världskriget ut i alla fall, va? Och krossar lite den här utopiska idén om att alla konflikter kan lösas fredligt. Men det där dröjde sig kvar, och det fanns också, tror jag, det ska vi komma ihåg, hos den svenska högern en typ utav oro för den öppna konfrontationen. Man ville verkligen undvika den. Det fanns vildhjärnor på högerkanten och det fanns på vänsterkanten också som ville konfrontationen. Va? Men de dominerande krafterna, som till exempel då partiledaren på den här tiden, Arvid Lindman, var ganska pragmatiska. Och Lindman hade lärt sig en läxa av unionsupplösningen, att går man för fort fram och ger de här hetsborrarna övertaget, då kan det gå väldigt illa. Så att han backade ju långsamt in i demokratin, Lindman, får man lov att säga. Och man ser det där 1917 så tydligt, hur den här pragmatiska hållningen hos både vänster och höger en sån stark kraft. Och ska man verkligen få syn på det, så måste man nästan gå ner på marknivå och titta på vad som faktiskt hände i detalj.
Någonting som utmärker de här bägge socialdemokratiska ledare, och då Branting, och sen kommer då Per Albin Hansson efter Brantings död, det är ju också att de är strateger. De är duktiga politiker. Och jag har ju studerat framförallt Per Albin Hansson, men man slås ju ofta av hur han har en förmåga att hålla huvudet kallt. Men vi ska ju inte glömma bort den svenska liberalismen. Det stora namnet inom Folkpartiet idag är ju framförallt Karl Staaff.
Exakt.
Vad var den svenska liberalismen vid den här tiden? Vad var det för några?
Ja, alltså man kan ju säga att det demokratiska projektet i Sverige, det delas mellan liberalerna och socialdemokraterna. Det är där som den svenska demokratin verkligen tar form i modern mening. Och man kan väl se också att det fanns en gren inom den tidens liberalism, som den som man kallar socialliberal, som då betecknades mer som frisinnad, som också var starkt folkrörelseanknuten. Alltså de som var medlemmar i frisinnade delen av liberalismen var småfolk. Det var alltså, de var med i nykterhetsrörelsen, de var med i olika frikyrkor, de hade kanske en liten butik eller någonting sånt, eller jobbade som tjänstemän, och de hade också allt att vinna på en demokratisering av Sverige, att det gamla, så att säga, överklass-Sverige rullades tillbaka. Så här uppstår en väldigt viktig allians, tror jag, mellan arbetarrörelsen och det som vi kan kalla för liberalismens vänsterflygel, som möjliggör den fredliga demokratiseringen av Sverige. Så jag tror att det, man kan till och med urskilja det där som ska kalla för det kreativa gränssnittet när det gäller demokratin, den här alliansen mellan vänsterliberaler och socialdemokrater.
Mm. Kommer vi in på det här, om jag då får backa lite grann då, alltså, vi hade ju Dr. Hossein Cheiban här som gäst i förra programmet, och han pratade ju väldigt mycket om teorin bakom demokratin. Och han refererar ju då till en stor internationell forskning om det här, att det handlar, ett sådant här viktig händelse för den europeiska demokratins framväxt är den franska revolutionen 1789. Och alltså vad som händer 1789 är ju då att vi har en stat, Frankrike, där staten styrs av en enväldig konung, Ludvig den 16, som är ju då gift med Marie Antoinette, en väldigt känt par. Men det här samhället fungerar inte längre. Och varför fungerar då inte den här enväldiga konungen, alltså den konservatismens makt över staten? Jo, det är därför att det har då framträder en ny borgarklass. En borgarklass som kräver makt och inflytande. Och vad som behövs för att det här samhället ska kunna gå vidare är då en kommunikation mellan borgarklassen, det vill säga civilsamhället, det vill säga samhället, och staten. Staten måste börja kommunicera med samhället. man kan inte längre bara diktera över samhället, utan man måste börja kommunicera. Och här föddes ju då fram under 1800-talet då liberalismen framför allt, och också då konservatismen, som är då motkampen mot liberalismen. Vad liberalismen understryker är då framförallt frihet, och inte minst individens frihet. Frihet, jämlikhet och inte broderskap från början, utan egendom. Frihet, jämlikhet, egendom heter det från början. Det blev frihet, jämlikhet, broderskap i Frankrike. Det är väl en rätt till sin egen existens, kan man väl kalla det för. Och det leder ju då till att under 1800-talet växer, alltså det är liberalismens stora århundrade, och det leder då fram till stora liberala framsteg. Liberalismen blir väldigt, väldigt stark i Europa. Men det kopplar ju då borgarklassen till sig själv. Och vad är då borgarklassen? Jo, det är ju då en samhällsklass som ser sig själv som samhällets ryggrad. Den bildade borgarklassen. Och framförallt den dygdiga borgarklassen. Det här är väldigt viktigt för borgarklassen. Man är dygdig. Man är den ansvarstagande, ekonomiska, sociala ryggraden i samhället som bygger de värden. Men sen kommer arbetarrörelsen, framförallt under av 1800-talet, och kräver då makt och inflytande. Och det är då en arbetarklass som också får bildning och så vidare. Så liberalismen är då oerhört kluven till demokratin. Å ena sidan så menar man att demokrati är bra och liksom någonting sunt och fint. Tocqueville skriver till exempel, den berömde liberalen, skriver om demokrati i Amerika. Där han då å ena sidan säger att det här är någonting fint. Men, säger han, så varnar han för de 51%ens tyranni, majoritetens tyranni. Det vill säga att den obildade demokratiska pöben ska kunna genomföra politiska beslut som är samhället till förfång. Det är dåligt, det kan vara dåliga, dumma, populistiska beslut. Så han landar i någon sorts övertygelse om att demokrati kan man nog inte ha, eller allmän lika röster kan man nog inte riktigt ha.
Alltså han ser demokratin som någonting oundvikligt, men inte nödvändigtvis gott. Alltså det är lite grann så som Tocqueville definierade, som jag minns det.
Ja, det tror jag på. Vi har ju också väldigt hårdföra liberaler den här tiden, som Spencer, som då formulerar tanken om survival of the fittest, alltså den mest starkes rätt till överlevnad. Och han menar då att det är ingen slump att just borgerskapet har blivit så fint och bildat, för det är liksom en sorts samhällelig elit som är då och som ska styra. Och han har då en lärjunge som formulerar tanken att fyllot i regnstenen ligger i rännstenen, därför att fyllot i rännstenen hör hemma i rännstenen. Att det finns liksom en undermänniskotyp som inte ska ha makt och inflytande.
Så Spencer är ju överhuvudtaget, kan kalla för liberalismens mörka sida. Om man vill hitta en sådan, så går den att hänga upp på Herbert Spencer i hög grad.
Absolut. Och vad här det egentligen då handlar om, man då lyfter blicken, så handlar det då om att staten ska då kommunicera med samhället. Men frågan för samhället är då, vilka ska inkluderas i samhället?
Ja.
Vilka ska få vara med och fatta beslut? Och jag kommer ihåg, nu såg vi precis nu Olle Häger, dokumentärfilmaren som gick ur tiden häromdagen, och parhästen och Hans Villius. Och de gjorde en fantastisk tv-serie om Sverige under 1900-talet som heter 100 svenska år. Och den berättar de väldigt träffande bra, tycker jag, om liksom den här logiska tanken om antidemokratin, så att säga, nämligen att det vore elakt och oansvarigt och ofint av den bildade medelklassen att ställa krav på den stackars kroppsarbetaren att vederbörande också ska liksom kunna delta i samhällslivet. Alltså när han jobbar, eller hon jobbar liksom med sitt fysiska kroppsarbete, så kan man inte ställa kravet att vederbörande så ska då bilda sig och kunna bilda sig politiska uppfattningar, utan det är då ett ansvarstagande som ligger hos borgerskapet. Men vad som händer då runt 1900 är då socialliberalismen, det vill säga en liberalism som tar intryck av arbetarrörelsen och närmar sig arbetarrörelsen, samtidigt som stor del av arbetarrörelsen närmar sig liberalismen. Man tar intryck av varandra. Och så skulle jag då vilja tolka 1910-talet i Sverige. Här har vi då en tid där liksom de här bägge ideologierna, det vill säga den reformistiska socialismen, vi ska ha rösträtt för att kunna införa det socialistiska samhället, och den socialliberala liberalismen, vi ska ha allmän rika rösträtt, för det är liksom ett liberalt krav. Liksom. Det är två olika ideologier egentligen. Går samman, för de har en sak gemensamt. Alla vill ha allmän och lika rösträtt.
Ja, de möts också bland sina väljare. Sina framtida väljare, ska vi väl säga. I det faktum att det är lite grann samma sorts människor. Alltså. Jag tror att vi ska inte glömma bort folkrörelse anknytningen. Socialdemokratin, arbetarrörelsen, brukar ju se sig själv just som en folkrörelse. Och på andra sidan då, det politiska skranket hos socialliberalerna, så har det då två andra mycket starka folkrörelser, nämligen frikyrkan och nykterhetsrörelsen, som då söker sig främst till liberalismens vänsterflygel, kan man säga. Och det här är människor som alltså samarbetar på marken väldigt nära. Det är grannar, det är vänner, det är samma familjer, det är samma sorts människor. Och de vill ju gemensamt naturligtvis ha inflytande över staten. De vill tala med staten på det sätt som du beskrev. Så där finns en väldigt tydlig väljarallians.
Det intressanta är ju då att 1917 är ju också ett år, vi får ju komma ihåg att det här är ju första världskriget. Och vi har en statsminister i Sverige som är konservativ som heter Hammarskjöld. Just, och han har då ett öknamn, Hungerskjöld. Det är svält i Sverige. Man svälter inte ihjäl, så illa är det inte, men man svälter. Och det här beror ju då på att Sverige för en väldigt strikt neutralitetspolitik som gör att man råkar illa ut i de här blockaderna som då äger rum under första världskriget. Det finns ganska mycket att säga om
ja, varför. Alltså det här leder ju också sen upp till politiken under andra världskriget. Vi ska inte gå dit idag, men att man går med på till exempel att minera delar av Öresund för tyskarnas begär detta, va? Det gör ju att de allierade, alltså USA och England, belägger svenska båtar med kvarstad, alltså håller kvar dem i hamn, vilket innebär att vi inte får införsel av livsmedel till Sverige. Mm. Så där, som så många andra svälttillstånd, eller halvsvält i det här fallet, så är det alltså en politisk beslut som ligger bakom det hela.
Och där finner vi då hungerkravallerna. Alltså man vill ha mat, ja, helt enkelt. Och man skapar, det blir en social oro i samhället utifrån de här. Det intressanta om man då tar just konservatismen är att konservatismen är då så tydligt på tillbakagång i Europa fram till första världskrigets slut. Men sen så gör ju då konservatismen ett ryck under mellankrigstiden. Man går till en sista antidemokratisk offensiv. Hur ska vi tolka liksom konservatismen under första halvan av 1900-talet egentligen i Sverige till exempel?
Jag tror att en sån person som Arvid Lindman är väldigt viktig då, som alltså leder Allmänna valmansförbundet, som han kommer att heta som parti. Ja, han förstår det här, alltså inte minst i ljuset av unionsupplösningen, så förstår han liksom att sätter man hårt mot hårt, då kommer vi att förlora på det. Alltså en sån konfrontation kommer vi inte att klara av från högerns sida. Så att han är lite grann vad Enzensberger kallade för en återtågets hjälte. Nu syftar det på, i och för sig, på rivningen av muren och så, och Järnridåns fall. Men han backar, som jag sa tidigare, in i demokratin. Och det är väldigt tydligt att han är en, vad ska vi kalla för, lugnande kraft under första världskriget. På ett, måste man säga, väldigt, väldigt pragmatiskt och förnuftigt sätt.
Var kommer det här ifrån? För att om man tittar på Europa, 1919 så går ju liksom Europa in i någon sorts demokratisk yra. Mm. Liksom de här stora imperier, Österrike-Ungern och så vidare, faller. Stora europeiska imperier faller, antidemokratiska imperier. Och uppstår då en mängd nya stater där man då inför parlamentarisk liberal demokrati. Men efter bara ett par år så gör då typiskt högern i Europa statskupper i alla de här länderna. Och inför då militärjuntor eller liksom, ja, konservativa auktoritära diktaturer. Och vi har ju också då Italien och Tyskland där demokratin faller på grund av fascistiska maktövertaganden. Mussolini i Italien och Hitler i Tyskland. I och för sig folkligt, alltså demokratiskt lagligt tillsatta ledare, men ändå så avskaffar man demokratin. Och vi har då Ryssland, där då bolsjevikerna gör statskupp 1917. Det är ju ingen demokrati innan, men det är i alla fall kanske på väg dit.
Det är alltså Kerensky, hur man ska förstå honom, det är en sån här knäckfråga.
Komplicerad fråga. Men det är i alla fall ingen demokrati när man tar makten. Men i alla fall så avbryter man liksom demokratin där. Så vad jag har lagt märke till att 1940 så är demokratin avskaffad i Europa, på den europeiska kontinenten, med undantag av Schweiz. Och det kvarstår då demokrati enbart i Storbritannien, Sverige och Finland. Ja. Så 1940 så anser man liksom den liberala demokratin var a thing of the past. någonting som tillhörde ett experiment som vi provade, men det visade sig för vekt, för feminint, för svagt, klarade inte ryckenheten. Vi måste ha ett kraftfullare system som då kan liksom föra oss in i framtiden. Man ser det som maskulina fascismen eller liksom den kraftfulla bolsjevismen eller den här traditionella auktoritära generalen eller kungen som ska styra landet. Men i Sverige så är det inte så. Du lyssnar på En svensk tiger, en podcast om modern historia med Ola Larsmo och Henrik Arnstad.
Återigen, ska man liksom se nyansen i detta så måste man så ner på marknivå och se vad faktiska människor faktiskt gör. Så nu, Henrik, tänkte jag be att få ta med dig tillbaka till just 1917 och ett torg. Demokratin utspelar sig, som vi vet, på torgen i väldigt hög grad. Och det torget ligger i småstaden Västervik där jag själv växte upp. Det är därför jag har någon sorts här kontakt med de här händelserna. Som du själv sa så var det svält i Sverige, eller halvsvält. Det var ransonering. Den här maten som fanns, som ransonerades, hanterades väldigt illa. Den kunde ligga och ruttna samtidigt som folk var hungriga, för man hade inte full kontroll. Och bland arbetare, alltså nu talar vi klassisk sån här arbetarromantik, va? Alltså bland arbetare, inte minst bland syndikalister, så bestämmer man sig för att göra någonting åt det här. Man kräver helt enkelt ökad tilldelning av bröd, alltså man vill ha extra ransoneringskort av bröd. Och när man inte kan få det, för att systemet under då Hammarskjöld är så segt och improduktivt, det kallas för systemet för sent, kallar man det för den här tiden, så blir det helt enkelt strejk, det blir hungerkravaller. Och med hungerkravaller menar vi människor är ute på gatorna, slår in skyltfönster, plundrar bagerier. Och detta händer just i Västervik, och det händer den 16 april 1917, som är ett lite borttappat datum i svensk historia av mycket stor dramatik. Då har alltså fabriken i Västervik stängt. Alla arbetarna är ute på gatorna och deras hustrur ansluter sig. Och det finns några fantastiska scener som hur kvinnorna stormar saluhallen och spör upp fiskhandlaren och tömmer en tunna sill över huvudet på honom. Alltså den typen av dramatik. Och då kräver, då är vi inne på det här med att civilsamhället vill prata med staten. Då kräver alltså arbetarna, fackföreningarna, att få förhandla med stadens ledning, med magistraten. Så en socialdemokratisk delegation går in för att prata med borgmästaren i rådhuset. Och man utesluter syndikalisterna mycket medvetet. Och det skulle de inte ha gjort. För medan de pratar med borgmästaren så reser den syndikalistiska ledaren i staden. Han heter Frans Johan Gustafsson. Han har precis ett år kvar att leva. Han kommer dö i spanska sjukan. Han reser en låda på högkant. Han ställer sig på den och håller ett sånt här brandtal. Där han säger ungefär det här: sluta slå sönder saker, det är egentligen er egendom ni förstör. Sluta bråka, nu ska vi ses på nykterhetslogen ikväll och där ska vi bestämma hur vi ska gå vidare. Så nu går det hem. Så när den här socialdemokratiska delegationen kommer ut, då är det hela över. Och märk väl, det är ingen slump att han så åt folk att samlas i nykterhetslogen, alltså den här anknytningen just till folkrörelserna. Och på kvällen så samlas 2000 personer, alltså 2000 personer i den här småstaden på nykterhetslogen, där man antar ett program som kallas...
Det måste ha varit en stor nykterhetsloge.
Ja, 1000 personer kom inte in. Idag kan jag tala om så det är grillkiosk alltihopa. Mm. Men den här resolutionen som antas, det är den som man sen kräver utanför riksdagshuset en vecka senare att sossarna ska anta som sitt program. Märk väl, det är ett syndikalistiskt program som arbetarna kräver att sossarna och Per Albin ska anta.
Vad är syndikalism för någonting?
Syndikalismen, det är ju den del av... den organiserade fackföreningsrörelsen som står anarkismen närmast, får man väl säga. Så att man vill kanske inte ha så mycket stat, man vill ha bara civilsamhälle. Det är väl en enkel sammanfattning av det hela. Men de har ju spelat en intressant roll i svensk politik, inte minst under andra världskriget när de var så tydliga antinazister och alltså gjorde mycket bra. Men det här är deras stora ögonblick. Alltså de är en politisk kraft i Sverige under det här året 1917. Och i de här kravallerna som sen då går genom gatorna, bokstavligen genom Sveriges gator, så är det väldigt, spelar de en väldigt tydlig roll just som inte bara som pådrivare utan också som tillbakahållare. Och det är väldigt intressant, för när det håller på att bli smäll, när det håller på att bli blod på gatstenarna, så står det oftast en klok person, antingen en ung socialist, alltså en person som står syndikalismen nära också, och håller igen och säger: slå inte sönder, ger inte in i hand, ge mäng, vi ska visa att vi är just en disciplinerad politiskt subjekt. Och den stora brännpunkten tror jag man kan tala om här, det är 1 maj 1917. Märk väl, det är före Lenins statskupp, va? Men ändå så är Stockholms konservativa och Stockholms borgerskap jätterädda för vad som ska hända den 1 maj, för då ska arbetarna visa sin makt, va? Det är en gemensam manifestation. Man ska gå ut till Gärdet och kolla ett tal. Man ska samlas där helt enkelt. Och inför 1 maj 1917 så börjar man alltså att beväpna sig. Man brukar börja dela ut vapen till, alltså, Stockholms borgerskap, för att man är rädd för det som du talade om förut, nämligen den här odisciplinerade råa massan, pöbeln som man säger, som är samma ord, alltså pueblo, alltså det är folket, va? Fast det är folket som råkraft, primitiv kraft, va? Och nu gäller det för just vänstern i Sverige och för arbetarrörelsen att visa att vi är inte en pöbel, vi är ett folk. Så därför gäller det att visa politisk disciplin. Och 1 maj 1917 blir en fantastisk manifestation, alltså när man har avväpnat de här skyddskårerna som började bildas på samma sätt som de bildas i Finland senare, ett år senare. Regeringen har plockat av de vapnen för att undvika konfrontation. Och 1 maj på Gärdet blir en enormt välorganiserad, disciplinerad manifestation av organiserade människor som alltså går genom gatan utan att slå sönder ett enda fönster. Och den stora talaren på Gärdet är faktiskt Frans Johan Gustafsson som har bjudits in.
Alltså det här fortsätter ju sen, alltså, vad händer, man kan ju fråga så här, vad händer då med de här socialdemokratiska kraven på att samhället ska bli socialistiskt? Därför att under 20-talet sen så får ju socialdemokratin allt större framgångar i opinionen. Och då har man ju då problem. Man börjar närma sig så att säga 1932 när man då liksom, när socialdemokratin liksom inleder sitt stora maktinnehav och det här statsbärande partiet. Mm. Och där finner vi då till exempel då Per Albin Hansson, eller framförallt Per Albin Hansson. Alltså Branting, socialdemokratisk ledaren, dör ju då 1925. Branting som just har fått en biografi skriven om sig av journalisten Olle Svenning, som jag tyvärr inte har läst, men han är ganska uppmärksammad nu. Och efterträds av Per Albin Hansson, som ju är såklart för detta radikal. Han har ju haft radikala idéer. Men det är intressant att tycka med Per Albin Hansson då, om man tar vänsterns roll i det här, är att han då överger den här socialistiska, att Sverige ska bli som en socialistisk stat där näringslivet ska då fråntas sina företag och de ska övergå i statliga ägo. Utan han förmår ju då partikongressen 1932 att skjuta den socialiseringsfrågan i bakgrunden. Och istället, vad Per Albin då gör istället, är att han aktivt börjar inkludera näringslivet. Mm. Det finns en berömd valfilm från början av 30-talet när Per Albin Hansson sitter på Ata sin skånska då, så på sitt typiska mycket sävliga sätt, och det är inte heller utan vikt att han pratar väldigt lugnt sådär. Han är ingen agitator sådär. Pratar långsamt och lugnt, och han sitter då i den här Berson i valfilmen, och så är det en småföretagare där, och det är någon liten handelsman där också, och de är oroliga, om ni nu får makten, Socialdemokraterna, kommer vi att förlora våra företag? Mm. Och Per Albin Hansson förklarade lugnt att nej, absolut inte. Företagen ska fortsätta blomstra, och småhandlarna får gärna ha sin verksamhet som gärna då får tjäna massa pengar på och så vidare. Men det ska finnas någon sorts rättvisa. 1928 håller då Per Albin Hansson då det här berömda folkhemstalet om att det goda samhället som inte känner några styrbarn. Vad är detta då strategiskt, politiskt? Varför blir inte Sverige en diktatur som resten av Europa, kan man då säga? Jo, det är därför att Per Albin Hansson är så inne på att inkludera. Man vill tona ner motsättningen i samhället och istället då liksom lugna sina politiska motståndare att i det här nya samhället som vi ska grunda så ska ni vara inkluderade. Det kom en väldigt intressant studie om socialdemokratins historia från Athabasca universitetet om socialdemokratin. Där man då liksom framstående internationella statsvetare försöker förklara vad är socialdemokrati från den här tiden och framåt. Och det är då, man framhåller att det är ett teknokratiskt projekt. ett teknokratiskt korporativistiskt projekt med politiken som primat. Det vill säga att man ska då ha korporativist där man liksom ska inkludera näringslivet och i det här politiska projektet och säga att det är bättre om vi är överens. Vi ska inte ha några revolutioner och så vidare. Och ni ska inte göra statskupp, ni konservativa, utan ni ska liksom in i det här projektet. Och han lyckas ju med det, Per Albin Hansson. Han lyckas ju undvika statskupper. Nu ska vi komma ihåg att två gånger under andra världskriget så försöker den svenska konservatismen göra statskupp i Sverige. 1940 och 1941 har jag för mig. Vem är det som stoppar detta? Jo, det är ju kungen, Gustav den femte.
Han vill inte vara med.
Han vill inte vara med. För Per Albin Hansson har sett till att knyta en allians till och med kungamakten. Samtidigt som Socialdemokraterna då formellt ett republikanskt parti som ska avskaffa monarkin. Frågan är liksom varför det här blir så framgångsrikt just i Sverige. Vad finns det för linje bakåt till 1917 som du kan se i de här tankarna?
Ja, man ska akta sig för att göra Sverige till ett sån här unikt land med speciella egenskaper. Varenda nationalist i världen anser att deras land är unikt och jättebäst på något sätt. Va? En person som ju driver en liknande politik för den här tiden, det är den amerikanska presidenten Franklin D. Roosevelt. Så jag tror att axeln Per Albin Roosevelt är nog så stark i politiken och man kanske borde påminna sig den lite oftare. Alltså att
New Deal.
Ja, det är två USA. Parallella projekt och det är alltså inkluderande välfärdsstater i bägge fallen, alltså inte exkluderande som ju man förknippar med fascister ofta. Men jag ville med en dåres envishet alltså dra en tråd just tillbaks till det här ödesåret 1917 som jag tror formade så mycket av svensk politik. Och som vi tittade på här lite innan så skrevs det ju flera väldigt viktiga artiklar i den socialdemokratiska tidskriften Tiden just 1917 under intryck av vad som hände i Europa och i Sverige. Så skriver ju då inte minst Gustav Möller en artikel där han vill lägga, som han säger, revolutions...
Gustav Möller kanske inte
han är, var väl den som kanske höll på att bli statsminister när Per Albin blev det. Alltså en mycket viktig person som ligger bakom väldigt mycket av välfärdsstatstänket i Sverige. Han blev ju också minister under Per Albin. Han skrev en artikel i Tiden just 1917 när han säger att revolutionsidén ska vi lägga på sophögen. Samhället ska erövras med just parlamentariska demokratiska medel. Och det är en så tydlig dels markering mot den vänstergrupp som har lämnat partiet och som kommer att bli det kommunistiska partiet i Sverige. Men också tror jag under intryck av den icke-konfrontatoriska politik som ändå har skördat ganska stora resultat i Sverige under det året. För överallt de här kravallerna går fram som jag har talat om så ser man ju hur, ska vi kalla det för höger och vänster, alltså pragmatisk höger, pragmatisk vänster finner varann i det att vi vill undvika förstörelsen, vi vill undvika våldet som princip och vi vill alltså istället ha någon typ av förhandlingslösning. Det där är så synligt just inför 1 maj 1917 när det blir bråk i riksdagen, det blir riktig konfrontation i riksdagen kring det här med att borgarklassen har beväpnat sig. Och man står faktiskt och skriker åt varandra i talarstolen. Och inte minst då Herman Lindqvist, han heter så, som var ju LOs ordförande och också släkt med historikern Herman Lindqvist. I alla händelser så säger man just det att om inte ni avväpnar de här beväpnade borgarna i Stockholm så kommer vi att vara tvungna att ta till våld vi också. Var på, alltså civilminister von Sydow drar Herman Lindqvist åt sidan i en korridor och säger sluta bråka så ska jag se till att avväpna dem. Det är sån här riktig korridorpolitik och det är också vad som händer. Så att det uppstår den här typen av märkliga allianser va, mellan höger och vänster just för att undvika våldet. Och det där är någonting som är lite unikt tror jag som också lägger en plattform för tron på att vi kan reformera det här samhället utan att slå sönder det först. Och det är kanske lite unikt.
Alltså, det finns ju så, samtidigt så... Alltså det är ju ingen tandlös demokrati heller. Det som liksom kom, växer fram i Sverige under mellankrigstiden. Mm. Utan det är ju också en demokrati som är väldigt vaken för antidemokrati. Och som slår väldigt hårt när antidemokratin... Alltså om man jämför med den nutida debatten så ja, men det är klart att nazister måste få marschera på kristallnattsjubileet. För de ska också inkluderas i demokrati. Det är klart att nazister ska få demonstrera i Jönköping på 1 maj. För det är ju väldigt viktigt att nazister ska få föra fram sina budskap också. Sån är ju inte demokratin i Sverige under 30-talet. Dels är man ju då ganska hårdför mot bolsjevismen.
De marginaliseras mycket snabbt.
Som marginaliseras. Men man är ju absolut inte icke-våldsförespråkare ens inom socialdemokratin gentemot den svenska nazismen. Det kom ju nyligen en studie om detta som visar hur hanterar man nazismen i början på 30-talet inom socialdemokratin. Och det är då genom hårdför konfrontation på alla nivåer, framförallt är det med demokratiska medier. Man stör dem, man, så fort de har ett möte så går man in och gör manifestationer och man skriker och bråkar. Men också ta till våld. Nazister som går på gatan ska bli nedslagna av SSU-are. Det är liksom någonting som kommuniceras aktivt från socialdemokraterna.
Men nu talar det alltså om 30-talet och
30-40-talet. Så man kan väl säga att det är liksom en socialdemokrati som, eller en demokrati i Sverige snarare, som är väldigt vaksam mot hot mot demokratin. Och den främsta tecknen på detta är då den så kallade kohandeln i början på 30-talet, när då demokratin i hela Europa i princip är avskaffad redan, eller stora delar av Europa, nu ska jag inte överdriva. Demokratin ses liksom förlegad och vek och svag och feminin. Vad händer då i Sverige? Jo, då gör ju då Per Albin Hansson en politisk uppgörelse med Bondeförbundet, alltså nuvarande Centern. Och den går ju då ut på att Bondeförbundet får protektionistisk jordbrukspolitik. Protektionism, alltså höga skyddstullar och så vidare. Samtidigt som arbetarrörelsen, socialdemokratin, får en aktiv arbetsmarknadspolitik. Och det här gör ju då att utrymmet för svensk nazism och fascism blir icke-existerande i Sverige under 30-talet. Det finns egentligen ingen farlig utmaning mot den svenska demokratin under 30-talet. Och detta är ju unikt, så att jag ska nog inte så mycket vilja peka på att Sverige, så att säga, svenskhet är någonting unikt här. Utan jag skulle nog vilja peka på att demokratin under 30-talet har en väldigt stark uppfattning om att man måste vara beredd att stå upp för sig själv som system. Mm. Att försvara sig aktivt mot utmaningarna. Vilket jag finner väldigt intressant.
Lägg märke till också att fascismen i USA blir aldrig heller någon stark kraft. Det finns små försök att bilda en fascistisk rörelse i USA. Men just det som är likt mellan Sverige och USA under de åren är idén, eller om man så vill drömmen, om en inkluderande välfärdsstat. Alltså, det är, som jag uppfattar det, och då är vi inne på 30-talet, alltså det är motgiftet mot fascismen under den tiden. Alltså idén om den inkluderande välfärdsstaten där alla får plats, om man så vill, de idéer som Per Albin formulerar i sitt folkhemstal.
Mm. Jag ska då komma ihåg en sak här med just det här med den här mittenpolitiken, om man då kan kalla det för socialdemokrati, för liksom, eller för att ta ett samtida begrepp, den tredje vägens politik. Man ska varken vara bolsjevism eller kapitalism, man ska välja en tredje väg framåt. Och det är då att socialdemokratin samtidigt ser till att förhålla sig med en Ernst Wigforss, som den socialdemokratiska berömde finansministern, som ju är ytterst vänster. Han formulerar ju liksom ganska socialistiska punkter och han utnyttjas då av Per Albin Hansson att liksom inte, vi kan inte förlora för många vänstersossar till kommunisterna, så att säga. Vi måste ha en Wigforss kvar hela tiden som kan liksom agitera socialistiskt.
Han är också väldigt ilsken av sig, Wigforss.
Ja. Läskigt där. Och det är intressant med Wigforss till exempel. Jag har ju märkt det när jag studerade andra världskrigets politik, att så fort det kommer en diplomat under andra världskriget tillbaka till Sverige från Sovjetunionen, Sverker Åström till exempel råkar ut för det här, så blir han uppkallad till Wigforss som förhör diplomaten om de senaste sociala framstegen i Sovjetunionen. Det vill säga, Ernst Wigforss är ju sosse och demokrat och inte bolsjevik, men han ser till att hålla kontakten med kommunismen, i alla fall utifrån sin nyfikenhet. Det här tror jag är någonting som är utmärkande för framgångsrika politiska rörelser. Att man, liksom, man har en huvudfigur som är ganska liksom neutral, så att säga. Och så ser man till, det är som serien Tintin.
Ja.
Tintin, i sig, Tintin är ju neutral i sig, ingenting händer igen. Alltså, Tintin är en icke-person. Men han har Kapten Haddock, Bianca Castafiore och Professor Kalkyl. så runt omkring sig som är starka personligheter som liksom ser till att fånga upp olika intressen.
Du menar Per Albin som en sorts politikens Tintin?
Han är alltså politikens Tintin, och han har liksom kapten Haddock i form av Wigfors som sen blir arg och förbannad och så vidare. Så har han Möller.
Ska vi göra honom till professor Kalkyl kanske?
Ja, han är nog mer. Men så kan vi komma ihåg att alla de här socialdemokratiska ledarna hade starka egna maktbaser i konkurrens med varandra också. Det leder ju till den konstiga situationen att socialdemokratin blir extremt stark i Sverige. 1940, valet 1940, så får de 52% tror jag, av rösterna. Egen parlamentarisk majoritet. Adolf Hitler kommenterar detta med orden att svenskarna har ju valt sin Führer, säger han. En Per Albin Hansson, en man skuren ur hårt virke. Någon sorts ledarkult nästan.
Men det handlar ju också om en bakgrund naturligtvis, va? Och jag tror att det här som du beskriver nu med en typ av man talar ju om borgfred, man talar om kohandel, alltså en sorts politikens lugn som man vill vidmakthålla.
Saltsjöbadsavtalet.
Ja, som man vill vidmakthålla till varje pris nästan i Sverige. Jag vill också tolka detta som alltså en följd av intryck som kommer i ganska hög grad ur 1917. Vad du har är en arbetarrörelse, om vi där också räknar in syndikalisterna, som visar musklerna. Alltså vi kan om vi vill, men vi väljer förhandlingen, säger man. Och möts också av samma attityd från mer alltså, pragmatiskt högerhåll. Sen ska vi inte glömma bort vad som händer året därpå. Och då tänker jag på finska inbördeskriget.
1918, ja.
Vad som sker där, det är just att du har en socialdemokrati som inte har spruckit i kommunister och reformister ännu, som kan tänka sig revoltens eller revolutionens väg. Och det slutar väldigt illa för den röda sidan. Och vi ska komma ihåg att flera av de frivilliga som ger sig iväg till Finland från Sverige för att slåss på vita sidan, det är samma militärer och samma människor som uppmanade till konfrontation i Sverige 1917 men inte fick. Nu ger de sig av till Finland, där man alltså får då slå ner de röda på det sätt som man önskade sig hemma i Sverige, men hölls tillbaka av Lindman och andra förnuftiga högermänniskor. Det där är också en signal. Va? Så 1917, bra förhandlingspolitik. Det var en liberal regering den hösten som kunde börja med en rösträttsreform. Alltså det är resultatet av kravallerna 1917. Sen får vi ett annat budskap. Titta hur det gick i Finland när de valde revoltens väg. Så det gick inte alls. Så att de där bägge impulserna tror jag är det som sen formar den här nästan lite stela men väldigt framgångsrika behovet och önskan om någon sorts borgfred och reformism i Sverige.
En intressant del av det här är då, alltså vi ser då hur den svenska liberalismen, i alla fall vänsterliberalismen, högerliberalismen var ju ett annat håll, men vi glömmer den för ögonblicket. Och socialdemokratin 1917 till 1921 är då gemensamt inför demokratin i Sverige då, den allmänna lika rösträtten. Och 1921 så skiljs man åt, för då har man ju genomfört det här gemensamma projektet, och då kan man liksom skaka hand och så går man vidare åt två olika håll. Vad som händer då i Sverige med liberalismen, och nu får du säga emot om jag är fel, men att den marginaliseras ganska mycket i Sverige. Jag har ju framförallt tittat på Sverige under andra världskriget 1939-1945, och då utgör den svenska liberalismen utifrån sin partipolitiska form, Folkpartiet, en väldigt blek gestalt i samlingsregeringen. Mycket på grund av sin bleke partiledare, Andersson i Rasjön. Men det är väl också typiskt att man har en blek partiledare, man har ingen Karl Staaff längre. Om du skulle titta på liberalismen i Sverige efter 1921, vad ser du då för någonting?
Ja, det är väl som du säger, jag är ingen expert på liberalismen på något sätt. Men jag uppfattar det ju som att den här, vad ska vi kalla det för, frisinnade delen av då Folkpartiet har ett ganska starkt övertag under de här åren, och de är väldigt öppna för olika typer av samarbeten med arbetarrörelsen, inte minst då på lokal nivå ute i de väldigt många kommuner som vi har på den tiden. Sen har vi ju då en partiledare som tar vid sen efter andra världskriget, nämligen Bertil Ohlin, som har helt andra ambitioner och verkligen vill göra Folkpartiet till ett stort parti och också konfrontera socialdemokratin ganska hårt. Så att man kan tala det som en sorts taktvila i den svenska liberalismens historia.
Absolut, efter 1945 så då är ju den stora debatten, ja, står ju då mellan Erlander och Folkpartiet.
Vilket tror jag var ett ganska roligt politiskt klimat.
Ja, det verkar ju ha varit det. Särskilt, men ja, intressant. ATP, men nu kommer vi in på en helt annan podcast här, tror jag. Men då, samtidigt ska vi då komma ihåg att det fanns starka liberala profiler i Sverige under 30- och 40-talet. Jag tänker på Torgny Segerstedt,
till exempel.
Willem Moberg, ja, och så vidare. Men de står utanför Folkpartiet. Men nu börjar vi då i alla fall komma fram till en tidpunkt där vi ska försöka runda av det här och sammanfatta. Om du skulle vilja sammanfatta det här samtalet om demokratins genombrott i Sverige och de olika politiska riktningarna.
Alltså ända sedan jag var historiestuderande, alltså student i Uppsala, så har jag ju undrat över det här, vart 1917 tog vägen i den gemensamma historieskrivningen. Detta alltså färgstarka år med nästan konfrontation på gatorna med viktiga politiker som alltså håller den här typen av flammande tal på torg och som också, som jag i varje fall ser som den verkliga brytpunkten när demokratin verkligen börjar sin seger, kan man säga. Den är inte fullbordad förrän 21, ska vi komma ihåg. Jag tror att man har valt att inte uppehålla sig vid det där av två skäl. Det ena är att syndikalisterna spelade en sån stor roll, och de var ju verkligen rivaler till socialdemokraterna, socialdemokraternas fiender i någon mening, va? Både under den här tiden och senare. Men också att just den här typen av samförstånd som uppstår här, en sorts pragmatisk idé om att vi vinner bägge på att inte slå sönder samhället omkring oss, att det blir en självklarhet i den svenska politiken. Det sjunker in som en sorts naturlig del av landskapet. Mm. Däremot vill jag gärna, när vi nu sammanfattar det, så peka på några av de här väldigt intressanta människorna som vi verkligen borde påminna oss. Den här arbetarledaren i Västervik som jag talade om, Frans Johan Gustafsson. Jag gjorde mig bekymret att leta upp hans grav på Nya kyrkogården i Västervik, och han har inte ens en gravsten. Det står en tall där. Och alltså att den här mannen kan varit en av de spelare som verkligen förde in de här konfrontationerna 1917 på ett fredligt spår, just genom att vara den samlande gestalt som han var. Och jag ville i det här sammanhanget gärna spä på med en liten historia om honom. Som jag sa, att han hade ett år kvar att leva. Han dog i spanska sjukan 1918 som så många andra. Och det gjorde han också för att hans lungor var förstörda, för han hade arbetat på slipmaterial i Västervik. Han hade fått stenlunga. Men när han blev för sjuk för att stå kvar vid slipmaskinen, så vad gör då arbetsledningen på aktiebolag slipmaterial? Passar man på att kicka den här revolutionära arbetaren? Det gör man då inte, utan man inser att det här är en organisatör av väldigt stor kaliber. Va? Så att vi upphör honom till säljare. Så de utrustar den anarkistiske syndikalisten med en Harley Davidson motorcykel och skickar ut honom på Smålands vägar för att sälja då slipmaterial i hela Småland. Och det gör han på dagarna, och på kvällarna så agiterar han för syndikalismen under sitt sista år. Och när jag tänker på honom och hans liv, som ju då blev så kort, så vill jag gärna se honom just på sin HD blåsande genom Smålandsskogarna, predikande anarkismen med en liten läderhuva med goggles.
Jättebra. Någonting annat som jag skulle tro spelar roll i det här glömskan är att vi vill se historia automatiskt som de stora männens historia. Och då ska man komma ihåg att perioden 1917-1921 utpräglades väldigt mycket om kvinnoförbunden.
Oh ja.
Suffragetterna. Alltså kvinnans frigörelse. Och det, att alltså feminismen. Feminismen är ju oerhört stark under mellankrigstiden. Och pigg och expansiv och tar sig in i många olika delar av samhällslivet. Och så 1917 har vi då allmän lika rösträtt för alla män. Men den stora, liksom, det som dröjer så länge är då att kvinnorna ska komma in i det här. Och det var ju en väldigt fin tv-serie här om julen, var det väl, på tv, eller vad var det? Om just de här kvinnorna. Alltså den här revolutionära, radikala tanken att kvinnor också är människor och också ska få delta i det politiska livet.
Jag skulle gärna se en podcast i framtiden där vi verkligen talar igenom det här med just feminismens betydelse för demokratins genombrott. För det är vad som händer under de år som följer efter 1917 fram till 21. Som vi sa, demokrati kan man ju inte tala om förrän liksom alla medborgare har lika rösträtt.
De gestalterna är ju inga stora namn. Vi pratar om Branting, vi pratar om Mäster Palm, vi pratar om de här konservativa herrarna, och vi går ganska kanske djupt ner i detalj. Men om jag skulle då få avsluta, så tycker jag ändå att det är intressant att nu när vi då lever i en tid där demokratin aktivt är utmanad som samhällssystem av starka politiska krafter i Europa. Då pratar jag då framförallt om ultranationalismen. Vi ser inte samma mobilisering som vi gjorde i Sverige till exempel i början på 30-talet. Vi ser inte samma kraftfulla mobilisering från de demokratiska värdena. Och vi ser en socialdemokrati som, inte minst via den här aktuella boken om Håkan Juholt, verkar ha glömt bort sin egen historia. Att det här faktiskt är en rörelse som kan visa tänderna när det behövs och stå upp för demokrati och människovärde. Varför blev det så med socialdemokratin, om vi ska sluta med det?
Ja, jag tror att det gäller överhuvudtaget de svenska politiska partierna, att de har väldigt dålig kontakt med sin egen historia. Liberalerna minns inte sina frihetshjältar. Vi såg vad som hände när Moderaterna försökte skriva sin historia här om året. Det vart inte så lyckat. Och det gäller också Socialdemokraterna som har tappat alltså kontakten med sin egen historia här. Och det är väl de här stora hålen i historieböckerna som alltid rymmer de där extremt spännande ögonblicken. Och vi måste få fram dem igen, alltså just för att mobilisera kring demokratin som ett levande löfte, vilket det fortfarande är.
Tack för det, Ola, och tack till Beppo som låter oss låna en professionell studio alldeles gratis. Vi slutar där.
Tack så mycket.
Du har lyssnat på En svensk tiger, en podcast om modern historia med Ola Larsmo och Henrik Arnstad.
Hey marketers. Want a matchmaker to set you up with your perfect audience? Well, look no further. Get intimate right away with host-read sponsorships with Acast. Use Acast's self-serve ad platform to search and partner up with a podcaster or two from our network of more than 100,000 shows. Have them sing your praises in their own words. And get their listeners ready to be wooed into loyal customers. It's the ultimate loving endorsement. Book host-read sponsorships with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.